Hej och välkomna till Retorikiska podcasten med mig, Kalle Mobeck.
Och Adam Hjort.
Och med oss som vanligt har vi
Camilla Eriksson.
Och idag kommer vi att prata om sociala medier.
Ja, det är nämligen så här att jag sprang på Kalle i Almedalen på grund av att han bad mig vara med i en jury kring årets digitala kommunikatör, vilket faktiskt vanns av...
Det vanns av Günther Mårder på Företagarna.
Ja, och den som har lyssnat länge på den här podden vet ju att Günther faktiskt var med i ett tidigare avsnitt när han satt på sitt tidigare jobb och pratade om hur man kommer ut PR-mässigt. Fantastiskt intressant, jag rekommenderar den varmt. Men idag så tänkte jag att vi skulle gå lite djupare in på, för att ni hade sån sjuk koll på vad alla twittrade om och vad alla instagrammade om och vad folk snackade om på bloggar och så vidare under hela veckan. Kan inte ni berätta lite grann först, hur kommer det sig att ni ens jobbar med det här?
Ja, det är väl en, alltså grejen med, jag skulle säga att grejen med sociala medier är att det egentligen skiljer sig inte jättemycket från vanliga livet, utan mer att allting blir mer sammankopplat, ska jag säga. Och det är intressant då att jobba i det, och särskilt där sociala medier växer hela tiden och användning av det både på företagsnivå och så vidare. Och jag har alltid brunnit för att minska gap, och det finns väldigt mycket man kan göra där, särskilt när det gäller sociala medier, skulle jag säga.
Kalle, vad säger du?
Jag är helt inställd på att jag skulle jobba med så här PR efter att jag hade pluggat på. Jag ska börja jobba på någon PR-byrå någonstans, så jag halkar in av en slump här. Men jag har alltid varit väldigt så här, intresserad av lite sån, ända sedan Hjärnkontoret, och förstå hur funkar saker och ting. Och sociala medier känns som en sån kanal som hela tiden utvecklas, och vi kommer faktiskt närmare, ja, men hur funkar människor? Och hur gör man vissa beslut? Varför gillar man vissa företag? Varför gillar man inte andra företag? Och,
ja, det är ren och skär socialpsykologi som man numera kan mäta ganska väl.
Mm. Ja, nej, men absolut. Mer och mer blir offentligt också i samma steg som sociala växer. Samtidigt som det finns också såklart även en växande privat del av sociala medier som blir allt mer viktig, inte minst efter om man ska säga, kallar det skandaler liksom, men hela Prism-grejen och så vidare, så att det är ett väldigt spännande område.
Jo, men det känns väl lite så rent generellt också, sitter man och går förbi ett så här Wayne's Coffee eller Espresso House, så sitter det alltid, folk som sitter och fika med varandra nu för tiden. Jag var i Solna centrum, var det två tjejer som jag såg, de sitter inte fika med varandra, man sitter
bredvid varandra på Instagram, och kommer, liksom.
Ja. Jag tror alla vi har varit där någon gång och kommit på att bara, shit, vad gör jag för någonting? Jag är ute och käkar middag och sitter alla bara blip, 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 blip.
Och apropå det, någon av er har på mobiltelefonen fortfarande, och den stör utrustningen ibland.
Yes.
Så lite flight mode.
Det kan man göra också. Det är bara två, tror jag.
Ja, men om man sitter och talar med totala sociala medienördar, då kanske det är det man får förvänta sig. Jag skulle ha varit tydligare innan vi satt igång. Men i alla fall, jag tänker så här.
Jag tänkte också en fråga till, hur kommer det sig att du är så pass intresserad av sociala medier?
Ja, men alltså, jag är intresserad av människor och där människor pratar med varandra. Så jag tycker samtal är otroligt intressanta. Och då blir det lite, var är människor idag? Och idag är de på nätet. Och därför blir det så oerhört intressant. Det är mer en arena som bara är faktiskt ganska lätt att studera i. Man kan också, jag är sån otrolig siffernörd. Jag läste ju faktiskt statistik på universitetet. Så att allting som man kan kvantifiera och räkna på och göra så här korsanalyser av. Och, jag satt med SPSS när jag läste på IHR, och jag tyckte det var otroligt roligt för att se, har de verkligen svarat på den här frågan, eller svarar de egentligen på någonting som de förväntar sig att jag ställer frågan om, eller och så vidare. Alltså nu, det är så häftigt att man kan se de här sakerna.
Mm. Och särskilt på Twitter, och inte minst om man är intresserad av politik, så är det ju, det är ju en guldgruva. Och det är väldigt intressant att titta mer på. Och det är någonting jag gör väldigt mycket också på där jag jobbar. Liksom. Och det är väldigt spännande att se hur olika partier förhåller sig bara till sociala medier. Att det var, vi hade en sån... Vi gör en sån löpande grej på Notify där vi presenterar varje månad men lite så här, vilka partiledare som varit aktiva och skapat mest engagemang. Och det var väldigt intressant att se liksom att det är vissa partiledare som tar semester. från sociala medier. Och samtidigt som det finns vissa som i det här fallet var Jonas Sjöstedt, var den enda partiledaren som faktiskt var aktiv då under semestermånaderna.
Då frågar man sig lite också, frågan är då, har de tagit semester även där från, ja, men från riksdagen?
Ja, det har de ju. De har ju semester hela sommaren. De startar ju nu i mitten på september igen, har de upprop, typ.
Jag tyckte det caset var väldigt spännande också, som det varit en helt potatis. Jag har ingen koll på hur det ser ut i riksdagen, men med hon är kvinnan där som kom tillbaka från mammaledigheten. Ja, det var en riktig snackis där när Sjöstedt sa att hon skulle hålla koll på henne.
Ja, alltså det är så här, precis som i all kommunikation, så politik handlar ju bara om förtroende. Mm. Och förtroendet som ska mätas vart fjärde år. Och när man då sitter ute på vänsterskalan som hon gör, för hon var vänsterpartist, eller är vänsterpartist, och drar nytta av det ekonomiskt fördelaktiga systemet som hon är anställd under, så ser det jävligt osnyggt ut. Medan om det hade varit en moderat så hade ingen höjt på ögonbrynen. Därför att de är ju giriga, det vet vi ju alla, eller hur? Nej, men alltså det är lite de här fördomarna om vars man befinner sig på det politiska spektrat.
Ja, nej, men det tycker jag är väldigt tydligt, att det finns olika moraliska koder liksom, eller moraliska gränser man måste förhålla sig till beroende på vilket parti man... Ja, men det är bara att titta på miljöpartister till exempel, att det är en helt annan standard som ställs på... Det är väl inte jättekonstigt egentligen om man tänker på vad som är... Alltså det är ju symboliskt viktigt att man, lever som man lär liksom. Ja. Så att,
men man får inte måla sin båt med giftfärg om man ska vara partiledare eller språkrör.
Alltså det kan jag tycka att det är problematiskt oavsett, väldigt oproblematiskt oavsett vilket parti man representerar, särskilt som partiledare eller språkrör för den delen liksom. Men ja, nej.
Ur ett retoriskt perspektiv så är det katastrof, fullkomlig katastrof.
Ja, såklart.
Jag tycker också att det är lite på katastrof på det sättet också, att de flesta företagen, organisationer och myndigheterna tar även semester från sociala medier under sommaren.
Ja, nej, men så är det väl.
Men Försäkringskassan har väl blivit mycket, mycket bättre under åren. Jag har nämligen barn som har vuxit upp, så att nu är jag inte riktigt så involverad i det där längre. Eller sen jag blev egen företagare så har jag inte vabbat, för det ger inget.
Ja, nej, ja, alltså så här, det skulle jag väl säga att generellt sett företag har blivit bättre, men sen, jag vet inte, det känns som en ganska naturlig utveckling också att man, att när folk inte är aktiva på det sättet, just Försäkringskassan är väl egentligen oberoende av årstid när det gäller det, skulle jag väl säga. Så där finns det,
ja, det ploppar ju enormt många ungar.
Precis.
Sådär mars, det är nog ett grundlig anledning.
Men det är det så?
Ja, det är 25 mars eller något sånt är det datum då de flesta barn är födda, och det är alltså midsommaraftonbarnen.
Okay. Ah, såklart. Mm. Ah, okay. Ja.
Det finns väldigt ren och skär statistik på det. Men jag tänker så här också, beroende på vad det är för människor som innehar de här positionerna, nu pratar vi partiledare, Göran Hägglund, han var ju hela tiden oerhört aktiv, men han har ju klivit av som partiledare. Mm. Och Carl Bildt är ju visserligen inte då partiledare, men han är ju också oerhört aktiv i sociala medier. Mm. Och har ju där egentligen UD, folk som jobbar på UD har skämtat om att nej, men vi behöver inga morgonmöten, utan vi läser chefens Twitter.
Ja, nej, men det är så här, det finns väl, ja, det, ja, jag vet inte riktigt hur så offentlig, antar jag inte, skulle jag inte säga att han är ändå på Twitter, även om det finns en, liksom en, men det är intressant, det är ju, kanske skulle kunna vara så offentlig egentligen, det hade varit, kanske inte på UD i och för sig, men det vore ett spännande grepp att ha morgonmöten på Twitter. Det har jag inte sett hittills i alla fall.
Nej, jag tror inte jag sett det hittills, men jag träffade någon för några år sedan som är vd på BIM-objekt. Alltså startup i Malmö som blir väldigt stor. Och han sa att han bara konsumerade nyheter via Instagram. Jag tror det här var 3 år sedan. Det fick han allt han behövde. Både inte Expressen, inte DN. Inte Twitter heller, bara Instagram.
Det är en väldigt speciell källa också. Jag skulle säga att det är ganska svårt att konsumera nyheter bara via Instagram ändå.
Imponerande att man var nöjd med det. Tycker jag som läser Fokus och The Economist och DN och Svenskan.
Är det köpt om man hade sagt kanske Instagram och Twitter?
Ja, det känns ju som att i och med att man inte ens kan länka på...
Men alltså
på,
Dagens Industri, vad skulle jag göra utan min Dagens Industri? Och där sitter han i en startup och läser inte tidningen. Men han tycker, imponerande.
Men alltså, det är, jag vet inte, du har pratat om det här innan. Handlar inte det mer om att han... sin omedelbara närhet, var det inte den som var representerad på Instagram?
Nej, det var inte det. Det var för Lewis Hamilton, kommer ihåg att det var bland annat också.
Ah, okay.
Vem är det?
är en F1-förare, ja. Så att därför kan jag inte all koll på F1-cirkusar också via att följa honom.
Det beror helt enkelt på vad det är man är ute efter. Men det är klart att man kan få allt som man bara vill. Jag stötte på en startup som, jag kommer inte ihåg vad de heter, men de samlar nyheter från olika nyhetsmedia i en och samma app, och så kan man mer säga vilka intresseområden man har och så vidare, istället för att följa
Omnia.
Men jag tänker så här, överlag så ser vi alltid trender som kommer och trender som går. Vad ser ni för någonting just nu?
Jag skulle väl säga kanske genom sociala medier att det här året har verkligen varit så här, men videons år. Det har dykt upp mycket mer, det blir lättare att posta videos på Facebook. Instagram har växt och blivit ännu större i Sverige. Och här senast både, ja, men både ja, Dagens Industri som du sa att du läser där och Aftonbladet bland annat då börjat att sända live på Periscope.
Mm-hmm.
Ja, nej, men det är väl en, alltså det är en jättestor, alltså så där, video har ju alltid vuxit väldigt länge liksom.
Ja, de säger ju att 2017 så är 72% av nätet rörligt.
Precis, och jag tror att alltså, sen när Facebook gick om YouTube i antal visningar och så vidare, så är det tydligt liksom att det sker ett skifte, och Periscope är ju superintressant där, hur. Och det är ett så spännande medium, för att det är ganska svårt, Periscope, ska jag säga. Samtidigt som det finns folk som verkligen har bemästrat det här. Liksom folk som visar sin vardag. Alltså som är inte särskilt speciellt, liksom, men de kanske har 2 miljoner följare på Periscope. Och det tycker jag är väldigt fascinerande. Och ännu ska jag säga att jag har då inte sett något exempel på ett företag som verkligen har bemästrat Periscope. Att det ska bli spännande att se liksom någon som tar det första steget. I alla fall i Sverige, skulle jag säga.
Nej, men absolut, det ska verkligen bli spännande att se vilket som blir det första taget i företaget där i Sverige som kommer att lyckas på Periscope.
Vilka är stora på Periscope idag? Som vi vet om, alltså inte okända som har gjort det till sin kanal, utan som vi vet om.
Alltså det är ju lite som andra sociala medier, att det är kändisar. Alltså det är mycket kändisar som syns. Att det är ju, och det är självklart att man är mer intresserad av att kika på om det är en kändis som livestreamar sin vardag. Och samtidigt, det blir ju fruktansvärt mycket närmare än Instagram till exempel, eller Twitter för den del. Även Twitter är relativt nära jämfört med många andra sociala medier.
Nej, för man får ju komma hem liksom hemma hos till exempel. Jag satt och kollade på Alex Schulman och så att han hittade på frågor till sin fru Amanda. Och sen satt jag och kollade någon annan lördagkväll. Det var hemma hos Fredrik Vetanen som var lite småfull som sprang runt när han gjorde mackor och drack öl och svarade på frågor. Bara, tjohoho. Så att det blir, man får komma hem till kändisarna. Det är som Cribs liksom, som gick på MTV som alla bara, oh shit, det var så himla bra liksom.
Fast här får du ju samtidigt den dialogen liksom, att du får en dialog och folk, ja. Nej, men det är alltså det
så det är narcissisternas våta dröm.
Ja, alltså ja, det, jag tror att det är väldigt peppande för en, alltså så här, en kändis att använda det liksom, eller någon som är ganska medial liksom. Och samtidigt är det för den som tittar att du faktiskt, hierarkierna finns i princip, ja såklart, de kan välja att inte svara, men man svarar folk som skriver till henne, och liksom att det blir en dialog med, i ett sammanhang som man kanske inte annars ens utsätts för eller liksom har möjlighet att delta i.
Nej, du får ju direkt kontakt skulle jag säga, både med dina fans och samtidigt som fan, och bara, oj shit, det är Sara Larsson, jag kan prata med henne. Det tror man inte var möjligt liksom. För sitter du på Instagram eller på Facebook och kommenterar, då kommer antagligen inte svara dig. Nej. Men jag svarar om direkt. Eftersom du pratar ju bara in, har en fråga. Ja, så här är det.
Ja.
Så att där tror jag det finns mycket möjligheter. Inte minst för företag att använda plattformen.
Ja, men ta något företag som du tänker så här. Ja, men de här skulle kunna, den här branschen skulle kunna göra sig bra på Periscope, Kalle.
Ja, det tycks verkligen att det hela kundtjänstsegmentet hade tjänat på det. Att man hade kunnat få svar direkt på sin fråga. Via en person, man bara, ja, hur funkar det nu? Mitt modem har lagt av, vad gör jag? Eller att man hade kunnat köra instruktionsvideor live bara i Periscope. Vi vill se hur det här funkar nu kring den här funktionen. Det tror jag verkligen. Man hade kunnat spara kundtjänsttid. Sen så handlar det om att det inte får bli för mycket frågor givetvis, för att då kan man inte svara på allting samtidigt. Men att man tar ett ärende i taget, eller att man kör sessions där man visar så här funkar den här produkten.
Ja, men då skulle man kunna säga så här, ja men det kan man göra på massa andra olika kanaler också. Jag menar att köra, du kan ju spela in och så lägger du ut det på YouTube.
Det kan du göra.
Men du får inte interaktiviteten.
Nej, men om inte jag förstår,
men du kan livesända via Google Hangouts till exempel.
Exakt, men om jag inte förstår, där kan jag samtidigt få svar direkt.
Men du kan chatta, jag är bara liksom djävulens advokat här. Du kan ju chatta på YouTube. medan du kör en hangout. Det är liksom hela poängen.
Jo, men jag tycker så här, jag vet inte, jag själv tror jag inte har YouTube-appen ens i mobilen. Jag tycker det är det som är smidigt med Periscope, att det är mobilkopplat. Det är bara i mobilen.
Mm. Ja, du kan ju titta på det i datorn, men det är ändå... Alltså, det är någonting som blir väldigt speciellt med livestream. Och jag vet inte om det är beroende på att det kommer från mobilen just, men det blir en annan närhet än, att, än om någon typ har en webcam liksom, eller så. Och särskilt när det är så tajt kopplat liksom, en notifiering i mobilen, den tar man upp, man tittar på den liksom, man blir engagerad. Och det är liksom så här, jag följer, vad kan jag följa, 170 personer på Periscope, och jag kanske är intresserad av fem av dem, men nu fan tar jag upp mobilen, jag kollar på streamen fast jag inte ens vet vem det är som streamar, för att, ja, det kan ju vara intressant.
Alltså jag tyckte det var jätteroligt när vi körde Almedalen, prisutdelningen, för årets digitala kommunikatör. Och Günther var inte på plats. Ja. Så vi körde honom via min telefon i sån här...
FaceTime var det.
FaceTime. Ja, just det. Och Karin stod och intervjuade honom, och sen så stod vi andra runt omkring, och jag tyckte det var hysteriskt roligt. Alltså det skapar ju möjligheter på ett helt annat sätt, och framförallt vad jag tycker är roligt, jag älskar så här gräsrots-PR. Mm. Alltså det är inte stora pengar. Nej. Utan det handlar mer om tiden man lägger ner, vilket ju naturligtvis också, jag hör nu att jag faktiskt faller in på min Skellefteå-dialekt. Det är för du har din Boden-dialekt
som slår igenom. Jo, det
kom som ett tag. Det kommer bara bli mer och mer slutet,
och boosta varandra som norrländska. Här, tror jag.
Ja, det kommer att bli hemskt innan den här timmen är, för er som inte tycker om norrländska. Mm. Nej, men jag tänker att det är väldigt intressant hur man kan använda sociala medier på att bygga företag. Jag har ju till exempel byggt min egen webbplats, och den skryter jag inte över, utan jag bara konstaterar att jag kunde göra det trots att jag inte kan koda HTML eller så vidare. Därför att jag kan idag köpa teman, och så just idag har jag suttit och laborerat lite, så att nu ser den jättekonstig ut, men jag kan, och det finns så här kodsnippets. Mm. Och så lägger jag in mina ord och så lite bilder och så där, och så ser det helt okej ut. Mm. Det tycker jag är en styrka med nätet, digital närvaro överhuvudtaget, och digital PR, som man kan ju säga är främst det som jag jobbar med.
Mm. Ja, det, alltså verkligen, det känns ju som att du, det är många barriärer som inte fanns innan liksom, som helt tas bort. Liksom. Jag hade problem med min laptop till exempel. Min skärm gick sönder. Liksom, och, ja, nej, för 5 år sedan, ja, nej, då får du lämna in den och betala 15 000 för att byta skärm. Alltså det är väldigt dyrt att byta en skärm. Men idag, du hittar en YouTube-film, du beställer den från AliExpress eller någon annan källa liksom, så där, för 500 spänn och byter det på 20 minuter själv. Och på samma sätt när det gäller hemsidor liksom, att men fixa ett WordPress-tema och sen tweakar du det lite och så.
Ja, men bara det här att vi sitter nu och pratar och det läggs ut en podcast på iTunes, det är bara för att det är så ruskigt enkelt gjort för mig. Mm. Att bara köpa tjänsten där och så lägga upp den sådär, och ja, små barn kan göra det.
Ja, men så är det. Sen tror jag att så här, nu har ju du ett speciellt intresse för det här också, just med musik och hela den grejen, och jag tror inte man ska underskatta det ändå, att man pratar ofta, och inte minst Charlotte Henriksson från Mette var hos oss och pratade i fredags om...
Finns den periskopen kvar att titta på?
Nej, 24 timmar.
Den finns bara 24 timmar, sen så försvinner det.
Så att det verkar vara som att de har någon bugg med appen där, så att den laddades tyvärr inte ner.
Nej, vi skulle spara ner den, så att det får de att skärpa sig lite periskop. Man ska kunna spara.
Men hon talade också på webbdagarna, eller folk från Matter talade på webbdagarna. Det var så himla häftig PR-grej som de gjorde.
Ja, nej, det är fantastiskt kul att höra liksom hur, nej, men hur, alltså bara hon berättade till exempel om Zlatan, hur han liksom kreativt under matchen, för planen var innan liksom att ja, nej, men han skulle ta av sig tröjan efter matchen.
Mm. Och då gjorde han mål.
Och så jag kommer till det. Han skulle ta av sig tröjan liksom efter matchen och så vidare, och det var hela planen och så vidare. Och så gör han mål, precis som du säger, han gör mål, och så tar han av sig tröjan, och det är ju liksom så här,
ja, då blir han utvisad, eller han får inte spela.
Han får gult kort.
Han fick ett gult kort.
Ja, och sen vet jag inte om han hade ett gult kort innan, så blir han. Men i alla fall liksom att den grejen, att han liksom där bara så tänkte på det, och vilket gjorde liksom, och det sa Charlotte också nu i fredags, att det gjorde typ en sån stor grej, för att efter matchen så är det liksom, ja, nej, men det
var ingen som pratade om något annat.
Nej, exakt. Och alla tar av sig tröjan efter matchen liksom. Och sen kanske han har lite fler tatueringar och så vidare, och man kan liksom styra det. Men ändå att när han gör det där, det är liksom, och också att han liksom offrar sig själv på ett visst sätt i och med att han tar ett gult kort.
Ja.
Alltså, jag hade ju inte varit glad om jag hade varit tränare. Nej, liksom.
Fast han var tydligen införstådd. Men jag tänker så här nu då. Eftersom det här handlade ju om att egentligen då sälja någon annan. A very good cause. Mm. Men det handlar ju om att sälja någon annan. Mm. Alltså, om man tittar på vad ni håller på med på dagarna, Kalle till exempel. Mm. Vad är det egentligen för värde för ett företag varumärkesmässigt? Att hålla koll på och bevaka och mäta konkurrenter, mäta branscher och liksom så här, det här omvärldskoll som ni håller på med fast på väldigt detaljerad nivå.
Jag skulle nästan säga att det är livsviktigt, alltså för att hålla koll på sitt varumärke och se liksom och kunna, man kan faktiskt idag, du som gillar data och alla som gillar data, man kan se exakt vad tycker våra kunder om vår produkt. Varför tycker de att Volvo är en bättre familjebil än vad Toyota är till exempel?
Ja, jag kan säga att Toyota är mycket ljudligare. Det låter mer och det är därför jag köpte Volvo.
Eller så var det för att du såg Zlatan reklamen med Volvo. Den här
Zlatan, alltså, ska jag vara riktigt ärlig, så var det faktiskt en viss islänning som älskar Volvo som varumärke, så det var inte något annat som var aktuellt. Mm. Men...
Nej, men det är verkligen, du kan lära dig allting om din bransch. Du behöver inte gå och be TNFs SIFO eller Gallup eller Markör eller något annat undersökningsbolag göra undersökningar kring vad dina kunder tycker om det. Utan datan, den finns redan där idag.
Ja, om du kan läsa den.
Ja, och det kan man göra väldigt lätt idag med vårt verktyg till exempel.
Ja, men om man tittar så här då, om vi kör på gräsrotsvarianten. För det, självklart är det så att om man köper en tjänst så får man mycket bättre. Men de allra flesta idag sitter ju typ med Google Analytics. Vad är det för olika variabler som är viktiga att hålla koll på? Vilka kan man strunta i? Vilka är så här nice to know och vilka är need to know? Vad skulle ni säga?
Och det beror lite på, skulle jag säga, vad det är för typ av bolag. Jag skulle säga framförallt att, ja, såklart man behöver bevaka sitt eget varumärke. Men framförallt om man är ett nytt bolag skulle jag säga att det är viktigt att hålla koll på företag som har lyckats. Och lite kika på hur de gör det, till exempel. Ja, men det finns sådana enkla saker. Man kan kika på, ja, men vad är de postar som genererar engagemang till exempel. Eller som gör att de växer antal följare till exempel och så vidare. Och,
ja, men vad är det då man tittar på engagemang? Vad är det då man tittar på? Antal likes på Facebook, antal kommentarer på det man har lagt ut, antal...
Ja, nej, det är en kombination skulle jag säga. Sen finns det... Det finns väl egentligen inget universellt sätt att mäta engagemang. Pratar ganska mycket om det här vardagligt, liksom, att det finns egentligen inget universellt. Cloud hade sitt försök där och fick aldrig riktigt fäste i Sverige, liksom, eller någon annanstans för den delen. Nu känns det som att de som pratar om cloud är de som har 100 i cloud. Och alla andra, nej, jag vet inte vad det där är liksom. Men jag skulle, en delning är ju det som är absolut mest värt. Om man delar så säger det ganska mycket om den typ av innehåll, att det är engagerande liksom. Sen en kommentar, det beror lite på vad det är för typ av kommentar. Låt säga att man kommenterar på en sida för att man är arg, så är den kommentaren kanske inte jättemycket värd. Eller om man delar ett inlägg som man är förbannad på. Så det finns ju alltid att i vissa fall så behövs det handpåläggning. Sen finns det olika där försöker man liksom hitta, det försöker inte minst vi försöker hitta sätt att, jag menar, att skapa en universell metod för det här liksom. Och så att, men det är fortfarande, och som du säger liksom, att ja, nej, det finns gratisverktyg och så vidare. Men det finns egentligen inga enkla lösningar för att skapa det här. Eller liksom för att, ja, men skapa en bra metric till exempel, skapa bra KPI:er. Utan de är ofta väldigt...
KPI för den som inte förstår.
Jag vet faktiskt, nu blir jag osäker på vad KPI står.
Jag skulle säga så här, huvudsiffror kanske som du mäter inom din organisation eller inom ditt företag. Och det är som du säger, det är ju väldigt svårt kanske att säga att exakt den här siffran ska mätas. Sen kan man ju också se det så att ska man prioritera några personer? Ska vi prioritera de som skriver mest kring ICA? För det är ju våra bästa ambassadörer. Vad är det? Hur många når de ut till? Det är väl alltid den här klassiska frågan som man alltid har pratat om inom PE-branschen med räckvidd. För delningar är väl det egentligen av slutet av dagen. Hur många når man ut till då? Jo, du når ut till mer för att du har delat det på din privata vägg. Det har väl oftast gjort ett litet statement skulle man kunna säga när man delar det. För likea är ju väldigt lätt.
likar ju nästan så här automatiskt, ja, därför att jag vill behålla dem i mitt flöde.
Ja, ja, ja.
Och om jag inte, och ibland så kan jag känna så här, nej men nu är det någon som har försvunnit, och så får man gå igenom vänlistan och bara, nej men vars tog du vägen? Och så går man in, så toklikar man så att Facebook-algoritmen ska upptäcka att ja, du gillar den här personen. Ja, ja, då får den komma upp i ditt flöde igen.
Du är ändå så att du gör så aktivt liksom, att du tänker på det. Det finns ju en fara med Facebook, den automatiska algoritmen, att man tappar bort folk.
Ja.
Om man är alldeles för mycket i sociala medier liksom. Och inte verkligen liv. Men det är, ja, nej, det är bra taktik. Jag gör inte så själv faktiskt. Det borde man kanske göra.
Ja, men sen beror det också på vad man har för, om vi pratar Facebook, vad man har för slags vänner.
Ja.
Jag har väldigt många politiskt intresserade vänner som skriver ofta, och de delar ofta artiklar och blogginlägg och så vidare. Och om jag då likar det, eller om jag delar det eller så vidare, då går ju de upp i Facebook-algoritmen.
Ja,
vilket gör att mina idrottspolare som inte är så intresserade av politik, eller mina gamla polare från förr som absolut inte är politiskt intresserade, de bara försvinner.
Ja.
Så det är de jag får gå in och plocka upp igen.
Ah.
Och sen så är det väl det viktiga också, som jag tror många gjorde fel i början med, speciellt på Facebook. Vi ska ha så många likes som möjligt, om man ska prata sig räckvidd igen. För att då kommer vi synas överallt. Och så kör vi en så här likes-tävling som inte är tillåtet längre. Och så får man in liksom så här, jag tror det var miljonlotteriet eller något liknande, som bara ökade hur mycket som helst för det. Men sen efteråt, det fanns inget engagemang, det fanns ingen diskussion, det fanns ingen som ville ha, det fanns ingen dialog kring varumärket. Jag tror nästan det är bättre i sådana fall att primera ett fåtal starka ambassadörer än att bara, vi ska ha så många som möjligt. Men varför ska vi ha så många som möjligt?
Och där finns ju det KLM, det holländska flygbolaget KLM hade ju en sån ganska rolig grej där de faktiskt, eller det var en väldigt spännande grej som fick väldigt mycket spridning, och där de faktiskt delade ut saker till folk som hade geotaggat sina inlägg. De hade geotaggat sina inlägg och så skrivit, de hade hashtaggat KLM tror jag det var, det blev lite osäker. Och så gick de 5 minuter senare, gick de dit och så gav de dem liksom typ vad de ville ha liksom. Och de gjorde det här kanske till 10 personer, det var alltså 10 personer som spelade in en video som var, ja, men det var bra producerat och så vidare liksom. Men det var ju en enorm räckvidd de fick komma ut med det här. Jag tror att det var så här 200 miljoner människor de beräknade sett det här liksom, och så vidare. Så att,
och hur gick det för flygresor för KLM? Sålde de mer? För det är det som ändå är det intressanta i slutet av dagen.
Precis, jag är faktiskt osäker precis där. Alltså dels, alltså så här, det är varumärkesstärkande och inte minst, och det är kanske en aspekt som man ganska ofta missar liksom. Man pratar ROI, man pratar direkt investering, alltså direkt ROI efter ett år och så vidare. Och det är ofta ett misstag, ska jag säga.
Return of investment.
Förlåt. Lekmanspråk här. Men inte minst när det gäller, och inte minst skulle jag säga att svenska företag är ganska dåliga på det, eller Norden som vi jobbar främst med är ganska dåliga på det, och det är just de insatser som jobbar eller som verkar för att stärka varumärket för till exempel studenter, mot studenter liksom, att de som har starka varumärken idag har ofta ganska haft det historiskt liksom, och så vidare, och det är ganska få som faktiskt jobbar med employer branding i sociala medier i Sverige. Om man jämför med till exempel i USA, där det är en helt annan typ av dialog. Och där företagen är liksom, ja men folk har en relation till varumärket på ett helt annat sätt. Och inte minst av hur de bygger upp det i sociala medier. Där kanske, ska jag säga, Oreos-grejer är ju en sån klassisk liksom. Men där finns det nästan...
Men vadå, berätta.
Men de är väldigt bra på, sen har ju de, alltså så här, Oreos som organisation har liksom resurser, vad har de?
Pratar vi kakorna?
Kakorna
som man kan doppa i mjölk liksom.
Okay.
De har, jag tror att de har 30-40 personer som jobbar heltid med sociala medier, alltså dels från creative till produktion och så vidare liksom, så här. Men de har alltid så här fyndiga liksom, men det har varit blackout liksom på Super Bowl, va? Nu blir jag osäker. Men så gjorde de en bild på det och så fick de 20 000 retweets på den och så vidare. Liksom. Men de har varit liksom snabba på det liksom, och på ett helt annat sätt. Liksom.
Jag tror det gäller mycket det också som man kanske missar här med. Det är, jag håller med verkligen med att stärka varumärket, men man missar det här och ta tillfället i akt väldigt mycket. Mm. Man ska vara snabb, det ska vara spontant, det ska vara som KLM gjorde. Det ska vara lite oväntat. Bara, shit, fick vi grejer nu? Shit, jag har inte gjort någonting här. Eller... jag har inte fått betalt för det.
Men det finns ju, flygbussarna gjorde det, det var ju ganska roligt.
Ja,
jag vet inte om ni såg det, flygbussarna när det var flygplans.
Den lilla
flygplansskandalen med Fridolin. Så...
Jo. Ja.
Det var ju lite
roligt.
Det var
roligt faktiskt där. En polare till mig på Acne som var med och gjorde det.
Men det var kul att de vågade också. Ja. Att de vågade skämta med det. Nu skämtar vi till det lite. Det kommer få jättemycket spridning. Och det fick det ju också.
Ja, så är det.
Ja, det var faktiskt Robert Dissell. Och han har också varit med i podden tidigare. Han är planner och jobbar nu väldigt djuplodande kring just att ta tillvara på sådana här tillfällen som kommer upp. Så att, han hade gjort en väldigt förberedd podcastinspelning, så att han hade tänkt hjärnet innan. Så den är också oerhört högt rekommenderat att lyssna på om man är intresserad och sånt. Robert Dissell.
Mm. Låter intressant. Mm. Jag var faktiskt i, eller jag var faktiskt i Norge förra veckan och så pratade med en byrå som jobbade på liknande sätt, just här, snappa upp liksom, och helt enkelt jobba med att bevaka det som engagerar just nu. Liksom. Senaste timmen var det som engagerar. Hur ska man få skruv på det här? Och sen skicka då tips åt, i det här fallet var det politiker liksom, som skulle kunna agera på det snabbt för att verka up to date. Liksom, och det är någonting ska jag säga som växer mer och mer, liksom, att den typen av proaktiv och även att man får hjälp, för att så är det också att alla är inte digitalt kompetenta, långt ifrån alla är digitalt kompetenta, och just den hjälpen är väl någonting som växer, och det märker man ju också i Sverige.
Ja, vad intressant, jag har inte hört om att det finns byråer som sitter och jobbar med det här just för att. Men det är klart att det är otroligt smidigt att ha någon som sitter och bara övervakar ens fält nonstop.
Ja.
Men jag bara tänker så här, wow, vilka kostnader.
Ja, nej, det är såklart att det är ju, det är också, det är ju någonting man ofta pratar om, att sociala medier är, eller många säger, nej, men det är så billigt att jobba på sociala medier, och det är så här liksom, ja, de fasta kostnaderna kanske inte är så höga ska jag säga, men det tar väldigt mycket tid att göra någonting bra liksom. Men det är väl någonting också som jag skulle säga, du känns som jag riktar väldigt många kängor till svenska företag, men det är faktiskt att just strategin är väldigt sällan där för många bolag, och de kanske inte har en tydlig strategi, och de kanske absolut inte har, och det skulle jag kanske säga att det är det största problemet, man tar inte riktigt sociala medier på allvar, eller man tar det på allvar men man allokerar inte de resurser som krävs för att det ska bli bra. Man kanske delar upp pressavdelningen är en avdelning, sen är sociala medier en annan avdelning, istället för att man har ett nät liksom som de samverkar väldigt mycket, och då borde man också samverka i sin vardag, sina rutiner och hur man jobbar och hur man diskuterar saker liksom, ska jag säga.
Ja, som jag var inne på, jättemånga företag, de har en marknadsavdelning, så har de en PR-avdelning och så har de en informationsavdelning. Och sen så beställer de där tre olika undersökningar som egentligen är samma beställning, fast de har lite vridning på det, så det blir tre olika. Och så kostar det bara en massa pengar på företaget och de är inte i synk med varann.
Ja. Nej, det är väl inte helt ovanligt ska jag säga, det upplägget.
Det är väldigt vanligt, och det är som du säger också där med personerna, att man bara, men nu ska vi ut på sociala medier, vi ska göra grejer. Det finns ingen strategi bakom det, och så bara, vi kör ut samma budskap i alla kanaler. Det ska se likadant
på
ut.
På samma sätt.
Bloggposten ska ut på, vi lägger en bild och så lägger vi en länk i vår video på Instagram. Vi lägger ut den på Twitter också. Lägger vi ut exakt samma inlägg på Twitter och Facebook. För det finns en knapp som man kan synka däremellan. Det kommer bli jättebra.
Mm.
Men det blir lite fel om man inte pratar rätt språk i rätt kanal, för man konsumerar ju kanalerna, och konsumenterna konsumerar sina kanaler på olika sätt.
Ja, det där tycker jag är jätteintressant, eftersom ord är liksom lite det jag är mest nördig på, även om jag rent semiotiskt tittar på alla slags tecken. Kan du nämna något exempel som du tycker att de har gjort så himla bra, där de verkligen talar på olika sätt i olika kanaler?
Måste tänka efter lite, kommer du på något sätt på hur man har...
Ja, alltså så här, det... Oj. Om vi ska prata svenska positiva exempel, ja. Å andra sidan så ska jag säga att språkrådet tycker jag är väldigt bra. Det är
jag tycker de är grymma.
Jag kommer knappt ihåg vad myndigheten heter, någonting väldigt konstigt.
Myndigheten, de har ju slagit ihop
språkminnen
också.
Och någonting sånt. I alla fall, men språkrådet är fantastiska, och det kanske du också tycker då liksom, som retoriker liksom, att ja, men de svarar på frågor folk liksom, och framförallt så har de skapat en plattform där folk vänder sig alltid, det är go-to-stället för att fråga om ja, men var etymologi eller var, hur man kan
börja.
Hur ska
man skriva webb-tv, webb-tv-sändning? Är det webb-tv? Inte vet
nej, exakt.
Eller är det ett enda ord? Eller är det... Det var det senaste jag stötte på.
Nej, men det, jag skulle säga att det är ett fantastiskt sätt att utnyttja mediumet, liksom. Verkligen.
Ja, det är public service. Mm.
Det är verkligen public service. Och det tror jag att många svenska myndigheter kan lära sig väldigt mycket. Sen skiljer det såklart att de har en väldigt, väldigt tydlig grej där. Liksom. Men just, det skulle jag säga rent allmänt, att kundtjänsten kan i många fall flytta ut i sociala medier. Och görs det med fördel. Liksom. Att, dels att man kan öka transparensen, men även att man kan bli mer effektiv genom att ens kunder, höll jag på att säga. Det ska man inte kalla den här myndigheter, liksom, men ens...
Vi medborgare.
Medborgare. ser liksom svar. Och kanske inte behöver ställa samma fråga om och om igen. Liksom. Så att, ja.
Men om ni tänker bara på något sådär positivt exempel överhuvudtaget då, så här, från hela världen, framförallt kanske då USA, som ligger ganska långt fram i det här. Vilka är det och på vilket sätt gör de det? Så att de talar på olika sätt i olika kanaler, Kalle? Han rynkar pannan.
Ja, jag rynkar pannan och tänker lite. Men jag tycker typ så här, Nordea i Norge är grymma. De har dels också delat upp sig efter sin målgrupp. Så att de har, när de talar till unga, då har de satsat jättemycket på ett visst språk som de kör på Snapchat till exempel. De har även börjat,
Nordea på Snapchat?
Ja, Nordea i Norge på Snapchat. Det heter Nordea Ung, tror jag, på Snapchat. Så kör de där, kör de ut korta videor som du ska tänka på nu när du går tillbaka till skolan eller om du ska ta lån i framtiden. Det gäller det här, så de korta videos på 10 sekunder.
Mm. Sjukt smart.
Vilket är genialiskt. Och sen så kör Nordea, det klassiska Nordea i Norge. De kör sin klassiska marknadsföring på Twitter och när de släpper pressreleaser och på Facebook kör de med kundtjänst. Så de har det uppdelat och även efter sina målgrupper. Och det tror jag inte riktigt att jag har sett på bankerna ännu i Sverige.
Nej, jag tror inte det är någon som snappar.
Ja, men Marginalen Bank, de har gjort... Nej, jag vet inte om de snappar, men de har gjort väldigt kreativ reklam. För Johan Ronnestam har varit involverad och hjälpt dem. Bland annat han som dansade. Kommer ni ihåg?
Nej,
då var det inte en bra reklam.
Det är väl inte målgruppen kanske?
Nej, kanske inte. Men det var i alla fall på ett väldigt annat sätt.
Okay.
Så. Ja, men det jag tänkte så här också. Finns det några sådana här big no-nos som man absolut inte får göra?
Ja, men jag tycker ändå, som vi sa innan, jag tycker inte att man ska posta samma budskap i flera kanaler på ett identiskt sätt. Och om man nu inte klarar av det, säga, men jag är bara en person, jag vet inte riktigt hur jag ska göra, jag sätter på två olika personer, låter en person sköta Facebook och Twitter.
Eller väl dina kanaler, kanske du kanske inte ska finnas överallt. Sen, det finns ju en vits att vara på Facebook om, hälften av Sveriges befolkning har Facebook liksom. Men du kan
jag brukar verkligen så här tänka så här, vilka arenor är redan fulla med den målgrupp jag vill vända mig till. Nej, och ibland är det verkligen Facebook och ibland är det verkligen Twitter och ibland är det verkligen någonting helt annat. Det kanske inte ens är digitalt.
Ja, och ibland måste man ju också, skulle jag säga, kanske avskala. Du måste inte vara där det faktiskt finns flest människor.
Utan ja, det ska vara rätt.
Det var rätt människor. Jag satt med ett undersökningsföretag igår. Och de frågade mig, ska vi vara på Facebook eller Twitter? Och hur gör vi när vi kommer in på den här kanalen? Och för mig är det självklart att de ska vara på Twitter. För de vill inte hamna i den här situationen att det blir massa kundtjänstfrågor kring undersökningarna. Nej. Utan de vill komma åt myndigheter, kommuner och journalister med deras marknadsundersökningar. Och det har vi märkt själva även när vi släpper social data på, så är Twitter den bästa plattformen.
Ja, men det är ju också, alltså, så här, om man jobbar opinionsbildande eller liksom i det fältet, så är ju Twitter, som, bara som exempel, ett fantastiskt nätverk liksom, där du verkligen kan snabbt få spridning, för att alla opinionsbildare, nästan alla opinionsbildare, Stefan Löfven har ju inte Twitter, finns ju faktiskt där.
Förlåt.
Men jag tycker ändå det är viktigt att ta upp också så här, vi pratar om stora globala företag och så vidare, men även att ta upp, jag var faktiskt en ganska aktuell mindre bolag eller mindre företag, en liten pizzeria härom veckan som jag twittrade om det också. Men jag tyckte det var spännande grej. Ett intressant på hur man kan jobba, kanske inte ha så mycket resurser och så vidare. Och det var en pizzeria som jag vet inte ens. Jo, de har Facebook, men de är inte särskilt aktiva på Facebook, så de har inte Twitter och det finns liksom inte och så vidare. Men det var i alla fall en tjej som ringde in dit och hon ville ha en pizza. Och hon ville ha den hemkörd för att hon var sjuk. Hon kunde inte åka till pizzerian, så att hon ringde och frågade. Hon visste inte om de hade hemkörning och det visade sig att de inte hade det. Han stod emot samtalet och sa, nej, vi har tyvärr inte hemkörning. Ah, vad synd. Ah, okej. Okay. Men jag kan köra hem den åt dig i alla fall. Jaha, okej. Hon blir superlycklig liksom, jätteglad för att hon kunde inte ta sig ut liksom. Ja, i alla fall. Och den här personen då kör ut pizzan. Och jag kommer inte ihåg vad pizzerian heter. Man skulle nästan lyfta det här också.
Man får helt enkelt gå in och kolla din Twitter, Adam.
Precis. Genuspappan heter jag på Twitter. Men kör ut pizzan. Hon får pizzan. Och jag tror inte det är mer än det. Sen till middag, det här var till lunch. Sen till middag så ringer pizzaägaren till henne och frågar om hon klarar sig. Han ringer alltså och frågar om det är hon okej, för att ja, men hon kunde inte ta sig ut innan. Vill du att jag kommer med något mer? Liksom? Jag glömde en detalj här också. Hon hade inga kontanter på sig och han hade okay. Ingen kortläsare. Så hon fick även handla pizzan på kredit. Och sa, ja, men du kan komma in och betala sen. Och sen resulterade jag att hon sen skrev ett inlägg på Facebook-sidan och så vidare. Och det här fick ju en enorm spridning. Jag tror att jag fick 100 retweets nästan bara på tweeten när jag typ kopierade texten som hon skrev liksom. Och det här är ett sånt sätt att så här, jag tror att alla människor som ser det här och ens bor i närheten av pizzerian kommer gå dit. Det finns ingen tvekan om var man kommer gå. Och samtidigt, och det tror jag är en viktig del av det här, att det fanns syftet var inte att göra reklam. Syftet var inte, utan det var liksom att vi gick steget längre. Och det finns heroin på det, finns inte liksom på kortsiktigt, utan det här är säkert ja, men dyrt och resurser. Han var själv på pizzerian, han fick stänga liksom och så vidare. Men på sikt så här skapar det här liksom enorma relationer liksom, och som både små och större företag. Genom att gå steget längre kan läras av liksom.
Jo, men det var väl också, om vi ska fortsätta prata kring pizzerier i sociala medier, det där heta stämnet just nu. Det var någon pizzeria, kom faktiskt inte var i landet, som gick ut med den här vulkanpizzan. Jag vet inte om ni har sett den, med olika fyllningar i. Det sprider sig runt nu i hela landet som man kan käka. Har ni inte sett det? Shit, det kanske jag som har för mycket personer som käkar pizza. Men det här fick också, det var liksom nyhetsartiklar av det här. Det var även, fick flera ja, men, tusentals likes och delningar där. De skapade bara ny pizza, en helt ny pizza. Nej, vi måste ha något nytt liksom, nytt kreativt. Det har tydligen blivit en så här trend nu i pizza-Sverige, att man ska käka den här vulkanpizzan. Jag har sett det nu i mitt egna flöde, både på Facebook och Twitter, att vulkanpizzan.
Det
handlar lite om, som du sa det.
Men det var också som med semlan.
Ja, semmelwrappen. Ja. Det handlar om att läsa på den.
Det handlar om att göra något annorlunda. Jag tror du är inne på det här. Liksom göra lite mer än vad, faktiskt, än vad man förväntar sig. Alltså man ska ha lite mer som kund. Man ska sticka ut också, för annars syns det inte. Det är så mycket.
Alltså det jag ser utifrån mitt perspektiv, det är att folk skriver så oerhört slätstrukigt att min hjärna har somnat av tristess innan jag har läst klart texten. Oh ja. Och det där försöker jag själv reda bot på genom att vara ganska, vad ska man säga, på gränsen till kaxig. Jag försöker vara lite rolig sådär. Och folk som känner mig, de tycker bara att nej, men det här är bara humor. Så. Och de som inte känner mig alls, de kan säkert tycka att fy fan, vilken dryg kvinna.
Det är provocerande.
Ja, det är lite provocerande. Och det står jag för.
Vad skriver du typ då?
Nej, men som på min webbplats, då står det så här. Senaste blogginläggen. Och ja, du vill läsa. Och så har jag lite den här tonen lite då och då. Jag kan köra så här teatersnack, att jag skriver kommentarer till min egen text inom parentes och sen så fortsätter bara löptexten. Så. Och överlag att använda ord som är laddade på ett lite oväntat sätt.
Men är inte folk riktigt trötta på att läsa så här från på Facebook? Jag hade middag med bästa familjen.
Alltså, ja. Uppenbarligen inte, för de får jättemycket likes och de känner sig sedda och bekräftade.
Jag skulle säga att just den typen tycker jag nästan aldrig funkar. Alltså, jag tycker det är för tråkigt.
Ja, nej, jag tror att liksom, jag tror inte riktigt att jag har puffat upp dem i min feed som måste, alltså, så jag ser dem aldrig längre, tror jag. Utan det handlar bara om det känns som att det handlar om politik och feminism i min Facebooks feed bara nu för tiden liksom. Så att, man blir på ett sätt så isolerad av det också liksom, att nej, men att du måste aktivt liksom puffa upp det som du kanske är intresserad av, men som automatiskt väljs bort då liksom. Och det, ja.
Ja, men jag tänker köra om det. Ja, kör.
Ja, bara bryter det. Men det är det jag tycker är så härligt med Instagram fortfarande, att du ser allt, att du ändå får in allting. Det filtreras inte bort som det gör på Facebook, för det är som du säger, man glömmer ju bort mycket folk. Det är därför jag gillar Instagram. Jag använder inte Facebook så mycket alls, förutom till att chatta med gamla vänner som bor i något annat land och sånt. Men med Instagram, då får man ändå så här är det. Det här är alla mina följare. Det här är deras bilder. För det blir farligt när man börjar filtreras.
Ja, jag tycker inte alls om det. Jag vill bestämma själv. Och innan jag går in på min integritetsfråga så tänker jag så här. SEO-mässigt så är det ju katastrof att använda ord och formuleringar som ingen använder. Mm. Därför att då när man söker på någonting. Till exempel, jag har skrivit en bloggserie som jag kallar för Härskarteknikskolan. Och utan att liksom gå allt för djupt in på mina metrics, ja, så är det oerhört många som fortfarande, flera år efter att det är publicerat, går in varje månad och läser denna härskarteknikskola. Och så fort de slår på härskartekniker så säger mina polare som aldrig har varit inne på min sajt, thank you very much, men de får upp det i sitt filtrerade Google-flöde, så kommer jag upp med min bloggserie. Och det är därför det kommer in så himla många. Det är därför jag är ute och talar så mycket om härskarteknik. För att jag gör på ett annat sätt. Jag neutraliserar. Jag slår inte tillbaka. För det ger inget. Man törs inte. Det är liksom jätteobehagligt att slå tillbaka situationen. Men, och då har jag tänkt mycket på det här. Ja, jag som då vill skriva på innovativt, kreativt, visa vilken bredd jag har och vilka stilnivåer jag kan leka mellan och så vidare. Det är jättedåligt SEO-mässigt. Jag måste ändå, eller jag behöver trycka in vissa ord och gärna ganska ofta på rätt sätt i rubriknivå och så vidare för att bli hittad. Mm. Mm. Och det där tycker jag är jättehämmande. Hur ser ni som jobbar från det andra hållet och försöker hitta grejer?
Ja, jag skulle säga att vår problematik är snarare den omvända. Liksom, att det är så här, ja, men vi har haft... Vi har ett jätteroligt exempel där ett musikbolag faktiskt frågade oss, gav tre exempel på namn på bolag som, eller på bolag på tre exempel på artistnamn. Nu är det ett ganska stort musikbolag liksom, som vilket av de här ska vi välja? Vilket är lättast att söka på? Och inte då SEO-mässigt, utan vilket är minst generiskt? Mm. Så att, för det är väl det som är, ja, men det är det svåra med att söka liksom, om man har ett generiskt namn så är det, kan man träffa på lite vad som helst.
Ja, det är därför det heter retorikiska. Ja. Alla har jättesvårt att uttala det. Retorikiska, det är som ett språk. Turkiska, grekiska. De har retorisk, och så fastnar de. Det är jätteroligt. Sen brukar de komma ihåg det. Men det är ju just det här, det fick inte vara generiskt. För retoriska, det får jag inte varumärkesskydda. Nej. För det är ett ord, i princip en böjning. Ja. Så det är klart man måste vara icke-generisk. Kalle, vad tänker du?
Nej, men det är ju problemet att det är som Adam säger där. Vilken tur att de tar hjälp av oss också. Annars så syns det ju inte. Du måste ju lägga massa pengar istället på SEO liksom, för att du ska synas. Så att vi är tacksamma för oss. Det har ju varit bra att ni hörde av er så kunde ni få så unikt namn som möjligt. Men det går ju att filtrera av allting. Men ska man prata SEO-mässigt så ja, då gäller det att ha antingen ha ett unikt namn eller att man istället kör på de generiska begreppen och att man kommer högt upp. Det beror ju på lite. Det kanske är skola som gjort att det hamnat så pass högt upp också.
Ja, alltså härskarteknik är ju någonting som väldigt, väldigt många söker på hela tiden. För att de sitter på sina arbetsplatser och det är folk som är inte schyssta. Och de känner i magen men de vet inte riktigt hur de ska reagera.
Ja, nej, men det är engagerande och det är inte minst efter den feministiska våren liksom, så är det tydligt att folk pratar om det här på ett annat sätt. Liksom.
Ja, jag får bokningar av företag. Bara nu i veckan till exempel så ringde en kvinna från ett företag som håller på i en typisk manlig bransch. Och så har de gjort ett kvinnligt nätverk bara för att känna lite mer så här... trygghet att öppna och prata om såna här saker. För det är klart att man behöver anpassa sig när du kanske sitter själv bland 30 stycken som är av det andra könet. Så. Eller när man går till exempel ut i skolans värld, vilket jag gör, och pratar med rektorer. olika föräldrar rent härskartekniskt styr. För jag har ju själv suttit där, fast jag var lärare i 8 år. Och jag, efter jag jobbade i Danderyd.
Danderyd.
Och på mitt första föräldramöte, då var jag inte gammal. Då var jag faktiskt 23 år. Eller hade jag fyllt 24? I alla fall, ni förstår. Man är inte sådär jävligt tuff. Det är man inte. Och då hade vi 3 klasser som vi hade som årskurs 7. Så. Och då hade det, jag tror vi hade 65 elever första omgången. Och sen blandade vi dem olika, vi nivågrupperade för olika ämnen. Så att alla föräldrar satt där. Så ni kan ju tänka hur många föräldrar som satt där. Det var ju minst en förälder per barn då. Och jag tror att vi räknade efteråt, det var ju över 30 vds i rummet. Och en vd som, de flesta av dem var ju väldigt vana vid att när de började prata, även om de avbröt andra, så blev alla andra tysta. Och det skedde ju liksom inte just på det här föräldramötet då. Mm. För de var ju då några till som kände likadant. Okay. Och då var jag väldigt glad över att jag dels var norrländska och dels var operatränad. Så att jag bara fällde ut min hand och så sa jag otroligt starkt. Folk säger att det blir som en tryckvåg som gör ont i öronen. Nu är ni tyst. Så. Och det var helt knäpptyst och så sa jag är hemskt ledsen att behöva avbryta er på det här sättet. Men nu är det så här att ni är för många, ni kan inte prata i mun på varandra. Ni får räcka upp hand som om ni satt i skolan själv. Vilket de då gjorde snällt. De tog det jättebra för att tydligen så hade jag då också auktoritet i klassrummet. Så, och det kan jag säga, och det säger mina gamla elever också, att man satt sig inte upp emot mig. Och då var jag ändå minst när de kom in igen, så för jag är så liten. Men poängen var inte den, utan poängen var snarare, vad då? Var kom vi ifrån?
Vi kom ifrån SEO ju, bland annat.
Ja, de här orden. De här orden som är så viktiga att ha med och ändå inte ha med. Och vi gick in på härskartekniker. Just det, jag är bra på att associera. Men att skapa ett eget ord, härskarteknikskolan, det gjorde jag medvetet för att kunna framea lite. Det här är mitt sätt att se på härskartekniker. Makt, manipulation, påverkan, vad fan det nu handlar om. Att titta rent socialpsykologiskt, hur låter vi oss påverkas av andra? Jag har ju studerat psykologi i Kanada, det var fantastiskt roligt. Och sen bygga över det till retoriken och semiotiken och kommunikationen överhuvudtaget. Och sen så sitter man där ändå och så ska man skriva de här inläggen eller man ska försöka få sina saker ut i offentligheten. Och så kommer ändå det här SEO-tänket på en att jag ska inte skriva en sån där klurig rubrik, utan folk vill ha listor. Hur du på bästa sätt, bla bla bla.
10 sätt.
Ja, precis. Jag har faktiskt ett inlägg, 9 rubriker, 9 framgångsrika rubriker eller något sånt där.
Det finns ju en fara med det där också, att det ska vara snabbt. Allting ska vara snabbt liksom idag. Och inte minst med sociala medier, att allting ska vara snabbt och det ska konsumeras. Ja, men bara titta på Wine. 6 sekunder liksom, eller Instagram max 15 sekunder och så vidare. Allt ska vara väldigt snabbt. Och det finns ju såklart saker som går förlorade i det här liksom, att man kan inte prata om, och det syns väl inte minst på liksom så här, tidningsbranschens, det är inte så snabbt liksom. Sen finns det vissa som anpassar sig bättre än andra liksom, men det går
fast jag läser ändå att det är det här verkligen, eller jag lyssnar mycket på Tim Ferriss show, förlåt att jag avbryter, men han kör ju enormt långa blogginlägg sådär, så att det kan vara när man printar ut 15-20 sidor.
Skriver du ut blogginlägg?
Nej, men han säger så här själv.
Svarna blir tärgen.
Alltså jag lyssnar på Tim Ferriss. Och då pratar han alltid om sina jättelånga blogginlägg. Och han menar på att mitt syfte är ju inte att nå en spike som är jättehög nu. Nej. Utan det är att fortfarande om 1 år så ska det gå stadigt uppåt hur många som läser det här inlägget. För det ska fortfarande vara relevant. Kalle?
Jag tycker ändå det tänket har ju försvunnit lite i många tidningar nu. Jag tycker att det har blivit mycket så clickbaits rent generellt både på Expressen,
Sverige, ja,
och Aftonbladet. Alla ska vara BuzzFeed nu. Det är bra att det finns nyheterna 24, absolut. Men när både Aftonbladet och Expressen, som ändå är de största tidningarna idag.
Nej, men jag tycker att det är otroligt jobbigt. Och jag är så besviken. Var är analyserna? Ja. Var är de mer djuplodande artiklarna som ger mig som läsare en möjlighet att själv ta ställning?
Ja, de har ju försvunnit. Mer eller mindre. Och sen så är det så himla mycket TT-nyheter också, som egentligen inte är, de är inte omskrivna alls.
Det finns ju en intressant mix av det. Jag vet inte om ni läser så mycket Kit. Men Kit är ju en ganska spännande, för att det, dels rubrikmässigt så är det ganska clickbaitigt liksom, det är typ, gör 3 enkla knep och så vidare, gör så och så vidare. Men sen är artiklarna ganska så här matnyttiga, typ du får en guide till hur någonting fungerar eller sådär. Och det är ofta ämnen som är ganska, jag tror inte Kit har jättemånga läsare idag, men jag tror verkligen på idén. Och det känns som att de har verkligen men kombinera, det är så här, det känns som två världar som inte går att kombinera, clickbaiting och faktiskt långa artiklar liksom. Mm. Men de har gjort det på ett ganska intressant sätt, ska jag säga.
Mm. Och överlag så där, vad säger ni när ni tittar, vad är mer framgångsrikt? Är det de här längre artiklarna som är verkligen, vad ska man säga, pedagogiska, du lär dig någonting eller du får nya insikter eller du får något verktyg, eller är det mer de här korta, snabba tankarna?
Jag tror ju tyvärr att de här korta små tankarna som drar mest läsare. Jag tycker att om man går in och kollar mest lästa artiklar idag och, så, och mest delade artiklarna, så är det ju oftast de här. Antingen är det de här clickbaitsartiklarna, och undantaget skulle jag säga men debattartiklar.
Mm. Alltså det är ju så här, samtidigt skulle jag säga att det är symptomatiskt att ja, det är det som genererar klick, men samtidigt är, alltså, om vi ska prata om relationen till tidningen, så försvagas den. Så kollar man långsiktigt liksom på det här, så är, alltså så här, även om Nyheter 24 till exempel, som exempel, de är ganska duktiga på det här liksom, men även ja, men Likat eller alla de clickbait-sajterna liksom, så då skulle jag säga att ja, de har inte särskilt starka relationer till sina läsare liksom, så att ja, men till exempel, och det är bara som exempel, ja, Newsner och Likat och så vidare, alltså det är ingen som typ, ja, nej, men jag gillar bara Likat. Ja, jag kollar bara på Likat. Det är den bästa clickbait-sajten. Utan det är väldigt lätt att byta ut dem mot en ny liksom. Så att, och det är väl det, tror jag, som är viktigt. Och just därför det är viktigt att, ja, man kanske kombinerar det då, eller skapar en relation till läsaren liksom långsiktigt, för att man ska stanna kvar.
Nej, men absolut. Det känns ju verkligen som att, jag tror att det har man tappat lite nu, både ja, men i Schibsted och Bonnierhusen, att man ska bara, det ska ut så mycket som det bara går. Vi ska nå så många som möjligt. Och så tänker man kanske inte, som du säger, man tänker inte långsiktigt alls. Nej. Vi måste få lika mycket klick här som Nyheterna 24 fick på den här fem tips som man kan göra för att komma tillbaka efter semestern. Då postar vi också det. Det kommer bli så himla bra.
Så... Men om man tittar så här från ett företagsperspektiv då. Mm. Hur ska de göra på sin webbplats, och vilka, inte vilka andra kanaler, utan bara vilket annat tänk bör de ha? Beroende naturligtvis på vilken bransch de är i.
Jag tycker man ska ha väldigt mycket tänk på, ja, men på att man kommunicerar med, som vi sitter här nu, vi är tre personer, man kommunicerar direkt till en person. Jag tycker också att man ska fokusera på att man, delvis ska man sticka ut med det material som man gör. Och på ett positivt sätt, lite om man ska knyta an till pizzastorien där innan. Mm. Och man ska också, jag skulle säga att man ska alltid försöka överraska på ett positivt sätt och göra lite mer än vad det förväntas av en att göra.
Rent generellt skulle jag säga att problemet är att man ofta är en superbra poäng här, verkligen. Och rent generellt skulle jag säga annars att man ofta gör misstaget att, ja, men man agerar megafon liksom, och när man presenterar, ja, men nu har vi ett pressmeddelande, vi har kommit med en ny produkt, och så presenterar man det. Men man gör inget av det, man engagerar inte, man kommunicerar framförallt inte om det liksom, att det är, nej, vi trycker ut det här. Man, det är ofta liksom, och det är chockerande med tanke på hur stora marknadsföringsbudgetar många bolag har. Man tänker inte på hur det tas emot alltid liksom, eller, ja, men hur lever vi vidare på det här? Hur sträcker det sig längre än nästa vecka eller nästa år för den delen? Liksom, hur skapar vi en långsiktig strategi baserad på det här? Och hur interagerar vi med det vi postar bara i sociala medier? Väldigt sällan känns det som att den används aktivt.
Och det tror jag är samma sak som säger, ja, men rent generellt i sociala medier också, att man tänker inte, hur skapar vi en långsiktig relation med de fansen som vi faktiskt har idag? Utan det blir mer bara, nej, vi ska fokusera framåt, nu ska vi få den här posten att gå bra, vi ska få så himla mycket likes, kommentarer och delningar. Men man tänker inte långsiktigt. Och tänker man kortsiktigt, ja, men likadant som med tidningarna där innan, ja, men då går jag någon annanstans. Det är kanske någon som tänker på mig, ja, när det väl gäller.
Samtidigt är det förståeligt. Alltså så här, jag skrev ett blogginlägg om det här, och att, ja, nej, men det är lite ett resultat av marknadsekonomi, att det är ganska kortsiktigt. Man har sin budget för ett år, och man ska ha ROI ofta på väldigt kort sikt liksom. Så det, så här, det känns som att vi är väldigt duktiga på att sparka liksom, men det handlar också lite om de förutsättningarna som finns liksom, att det krävs ofta, inte minst kanske, eldsjälar inom, ja, men företagsledningen, för att man ens ska kunna agera på det sättet som vi pratar om, man ska bygga långsiktiga relationer.
Men kan du ge något exempel på hur man skulle göra för att bygga en långsiktig relation? Alltså, har du sett någon strategi som har byggt på små nedhopp som har varit över lång tid som sen har byggt? Har någon av er sett?
Ja, alltså det, jag tänker på Gary Vaynerchuk som pratar om det här ganska mycket, om hur han har startat olika bolag och så vidare, och hur han alltid har, ja men liksom i pizza-exemplet, har gått steget längre, gjort det lilla extra liksom, och det behöver inte vara jättebra.
Och vilken bransch är han i?
Han var faktiskt först i vinbranschen och sålde vin, och så skickade han med till typ vissa kunder som var från Pittsburgh, så kom han upp, och med han på Twitter så är att han håller på Pittsburgh Penguins, då skickade han ut en t-shirt också till dem, den laget där. För att vinna kunderna, ja, men för resten av livet får du liksom med din en signad Pittsburgh t-shirt. Mm. Jag kommer absolut bara köpa vin av det här bolaget. Och så kommer du prata bra om det till alla dina vänner. Mm. Så han har byggt alla sådana bolag så. Nu är han väl mer inom, skulle jag säga, men tech, PR. Mm.
Mm. Gary
Vaynerchuk.
Han har skrivit en bok som heter Thank You Economy, som är väldigt bra. Som handlar om hur vårt samhälle idag har gått tillbaka med hjälp av sociala medier till att bli det här lilla... den där byn som man bodde i förut, där man sa att ja, men biskopen eller så här, slaktaren här borta är jättedålig. Ja, men lite att det har gått mot det hållet, att ryktena sprider sig, och sköter man sig inte, då vet alla på stan vad som har hänt i den här lilla byn.
Mm.
Väldigt bra bok.
Ja, men kul, den ska jag läsa. Nu är det faktiskt så här att våran timme är slut. Den har gått jättefort idag. Kanske är det för att ni är två också, så det känns som den bara sprang iväg. Jag känner att jag har ställt en massa frågor som jag var intresserad av att få svar på. Är det så att man kan, finns det någonstans som ni rekommenderar som man kan gå in och titta på om man vill få lite fler insikter i det här ämnet som vi har diskuterat?
Ni kan följa mig på Twitter. Sen båda jobbar ju på Notified, så att ni får gärna...
Så vi har alltså genuspappan på Twitter, och sen har vi...
Ni kan kolla på Mobex med Z. Mobeck Martin Olof Bäck stavas som kommissarie Bäck. Vi jobbar ju ändå sen med Z på Instagram.
Så att, sen, ja, vi brukar blogga ibland på Notified. Notified.com har vi en liten blogg, skriver ibland.
Ja. Mm. Strålande. Tack så hemskt mycket för att ni var med.
Tack. Jag hoppas att vi har ställt tillräckligt många frågor till dig. Babbla där.
Absolut. Och till dig som lyssnar, det går naturligtvis att gå in på retorikiska.se och få lite mer information om de här killarna och lite länkar och så vidare. Och jag lägger också upp länken till Günther Mårder och Robert Dysells podcast-sessioner som vi har pratat lite tidigare om. Och skicka gärna mail till mig och säg, ja, men jag skulle tycka att det vore jätteintressant om du hittade någon som jobbade med det här, eller om det är något specifikt namn som ni gärna skulle vilja höra. Och så hörs vi snart igen, hoppas jag. Tack för oss!